du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Det tror jag är bra faktiskt.
Då kör vi.
Det var lite högre
röst. Okej, ska jag prata lite lugnare?
Nej, nej. Vi
ska säga hej då.
Ja, det här borde funka bra.
Hej och välkommen till en ekonomikus. Det här är Pingis Adenius. Jag ska påminna er om vilka jag är som pratar.
Och Isabella Löfvengrip. Sponsorn för den här podden är inte vilket företag som helst. Det är nämligen vårt egna Löfvengrip Care & Color. Och det är mitt egna skönhetsmärke där jag producerar allt ifrån hårvård, hudvård och även smink nästa år. Och de produkterna hittar ni på nordicfeel.se. Sen har vi faktiskt gjort på egna inomhusskor som heter Flattered. Och de finns i butik idag på NK Ritzo. Himla häftigt.
Jättekul att det är så många som lyssnar, att det här ämnet engagerar så många. Det kommer så mycket mejl och frågor och tips. Framförallt är det också väldigt kul att så många av er delar med er tips med varandra. Och det regnar in tips till oss också.
Verkligen, och vi har väl tänkt att ägna det här poddavsnittet. Det kommer sticka ut lite grann från de andra, då vi har haft liksom väldigt tydliga teman. Den här gången så blir det lite mer fråga och svar. För vi får ju in hur mycket mejl som helst. Mm. Men också att vi tar upp lite grann om era egna tips. Som ni har gett kring just budget och andra saker som har med privatekonomi att göra.
Helt enkelt, eftersom vi har fått så himla mycket svar. Och vi hinner inte sitta och svara på alla. Och också för att vi tycker det är väldigt viktigt att man delar med sig av alla sina tips. Det är mycket det här med sharing is caring. Så att vi tänkte läsa upp en hel del tips och också gå igenom väldigt mycket olika typer av frågor idag. Det är allt ifrån lite det här kring fondavgifter, någon som frågade om, och hur man ska tänka man har barn i tonåren och budget och allt möjligt. Så vi kanske ska köra igång.
Absolut. Men ska vi ta upp det här, det som har varit aktuellt på Aftonbladet ett tag?
Ja, det kan vi göra. Det har varit mycket det här kring fondavgifter. Berätta du, Isabella.
Nej, men vi alla vet ju om att vi vet att fonder är ofta någonting som är väldigt dyrt och dyra avgifter. Och Aftonbladet då har gjort en granskning där man har tittat på hur dyra är egentligen fonderna på sina banker. Och då frågan är vad man ska göra nu. För jag tror att många som har hört av sig till oss har blivit rädda. Alltså vad är egentligen en rimlig avgift på en fond? Mm. Ska jag fortsätta ha mina pengar hos min bankfond eller ska jag sluta helt? Jag tror att jag är mycket mer positiv till fonder än vad du är, Pingis.
Men vi kanske ska berätta om det här med vad en fond är från början. Kommer du ihåg när du sa så här, vi skulle förklara vad en fond var. Du skulle gå och köpa en Aladdin-ask.
Just
och
det.
Jag skulle köpa några praliner. Hur hänger det här upp i fonder kan man ju undra.
Precis.
Om vi bara förklarar vad en fond är för de som inte ens vet det. Kan ändå ta den biten. Du köper en hel Aladdin-ask. Det är fonden. Berätta hur.
Ja, men så här kan man tänka att jag som person har inte riktigt tid att ta koll på hur alla aktier går på börsen. Så det jag gör då istället är att jag går och köper en Aladdin-ask eller en fond där någon annan har valt ut ett gäng aktier och företag. Eller det kan vara råvaror, det kan vara alla mina saker och ting. Så helt enkelt, jag går och köper någonting som någon annan förvaltar, som någon annan person har valt ut. I den här Aladdin-asken så är det så att jag har ju min nougat och den här nöten som jag tycker är väldigt god.
Trillingnöten.
Den är väldigt bra, men så finns det ju också några äckliga som jag inte alls gillar. Och det får man liksom bara köpa när man köper en fond. Vissa kommer gå bra, vissa kommer gå dåligt. Men Pingis, du gillar ju att köpa bara praliner.
Och skillnaden är ju då den här Aladdin-asken, att det får man en salig blandning kan man säga.
Ja.
Några praliner kanske man till och med äter fast man inte tycker om dem eller så vidare. Eller så börjar man på det här andra skiktet helt enkelt. Ja, sak samma. Nej, jag tycker väl att beroende också på att jag tycker det är kul med aktier, att jag väljer hellre själv. Så att jag går därför inte och köper en Aladdin-ask, utan jag går till den här chokladbutiken istället och väljer de praliner som jag tycker jättemycket om och struntar i de här som inte är så goda. Jag går alltså och väljer själv istället för att köpa en färdigpaketerad ask. Och då kan man se att jag går och köper enskilda aktier, enskilda praliner, och du köper en färdig utvald ask med praliner, och det är fonden. Då kan man ju ställa sig frågan då, jaha, om någon annan ska göra jobbet att välja aktier eller om det är andra saker i den här fonden, det kan vara olika andra finansiella instrument, det kan vara råvaror till exempel, olika typer av råvarucertifikat. Det finns olika sätt på den här fonden kan styras. Då måste man ju ställa sig frågan, Vad tycker man att det är värt att någon annan sitter och jobbar och gör det här jobbet åt mig? Vi åkte lunch häromdagen med en person som pratar mycket om fonder också. Och bollade den här frågan lite med honom. Och det landade väl ungefär i vad vi själva tycker. Jag kan väl tycka att en indexfond som är det vanligaste. Det är alltså att det är en fond som följer ett börsindex.
Alltså det är väldigt lite jobb för att göra. Alltså det är en fond som klarar sig själv.
Ja, det kostar banken eller företaget som driver den här fonden. Det är lite administrationsavgifter. Men vissa företag har ju Avanza och Aktiesparen, så här Aktieinvest, de har ju indexfonder som är helt gratis.
Yes.
Sen är det klart att jag antar att de har de här fonderna gratis för att man ska köpa massa andra produkter. Det är bra marknadsföring, men någonstans så ska man ju betala väldigt lite för en indexfond. För den kopierar ett index och tar betalt för det. Yes. Eller så är den gratis då.
Då pratar vi om en halv procent.
Max, jag tycker att de finns ju gratis. Format. Sen är det klart att om du vill följa ett internationellt index och gör det via en svensk bank, då får du säkert betala mer.
Och det är det som bankerna har gjort, har varit luriga, att man har döpt en så kallad indexfond till exempel Sverigefond eller ett annat namn, så tror man att det här är någonting kanske mycket mer avancerat än vad det är, men så följer det egentligen bara index och så tar man en dyrare avgift på den. Och så att när man ska gå till sin bank och kolla vad avgiften är på fonderna, fråga efter vad är det för avgift på de billiga fonderna. Och är en indexfond så ska det inte vara mer än 0,5%.
Något som jag ofta har tänkt på här med fonder är att oftast är det mycket dyrare att köpa fonder där de gör investeringar utomlands. Till exempel en sån här Afrikafond.
Mm.
Och jag har alltid tyckt att det är lite märkligt att man betalar en svensk bank som har en person, i det här fallet kallas det för förvaltare, som sitter i Sverige och köper aktier eller köper in sitt företag i Afrika. Hur har de jättebra koll på vad som händer i Afrika när de sitter i Stockholm?
Nej.
Då skulle det kännas mycket bättre att köpa en lokal fond i Afrika.
Mm.
Om man vill göra det. För att jag borde ju själv kunna ha minst lika bra koll på vad som händer i Afrika. Om vi båda sitter i Stockholm och inte är ute och träffar folk på den marknaden. Och samtidigt betalar man oftast väldigt mycket för fonder som placerar långt bort i världen. De avgifterna tycker jag själv personligen är lite svårt att motivera.
Ja. Så tänk så, när man väl ska, om man ska ha fonder via sin bank, så fråga vad innehåller de här fonderna. Börja månadsspara i någonting som du inte har koll på.
Och sen också frågan så här, är en svensk bank så mycket bättre på att bedöma Indien eller Afrika eller någon annan marknad från Sverige? Är de så mycket bättre än vad jag kan göra det? Och det kanske inte kostar någonting. Det finns ju massa aktier man kan köpa själv.
Precis. Det finns en bra hemsida också som heter fondkollen.se. Där finns det en bra räknesnurra där man kan se och lägga in om man väljer att månadsspara i fonden 500 kronor eller 1000 kronor. Och så ska man titta på några år och ställa in vad man tror förväntad avkastning och sen vad avgiften är. Så kan man ganska snabbt räkna ut och se om man tycker då att den här avgiften när förvaltar pengen är värt det. I en fond som jag har pengar i min bank, då är det en avgift på, det är en multi-asset-fond och en avgift på 1,3. Och just nu så känns det rimligt för den avgiften utifrån vad jag tror avkastningen kommer bli.
Jag har ju lite sparande, jag har dels såna här gratis indexfonder, det tycker jag är bra. Lite grann, jag har ju mest aktier. Sen har jag sen länge Diner och Garge och deras globalfond, den tror jag betalar 1,6 för. Och varför jag har köpt den är dels att jag vill komma åt ett bolag som heter Berkshire Hathaway. Och skulle jag köpa en av deras aktier, en av deras A-aktier, så kostar den över 100 000 kronor.
Jäklar.
Men genom att gå in i den här fonden så blir jag delägare i det bolaget. De har aldrig, som det heter, splittat den aktien. Så det är egentligen skälet. Och det är ett bolag jag tror väldigt mycket på. Så att jag har liksom kunnat få ägande i det här bolaget omvänt, så att säga.
Mm.
Ja, det blir ganska långt svar helt enkelt. Men kolla, jag tror det finns ju massa andra sådana här jämförelsesajter. Fondkoll är jättebra, det finns Morningstar och privata affärer, veckans affärer, affärsvärlden, alla sådana sajter.
Finns det, du fick in en fråga som har med tonåringar att göra?
Ja, just det. Jag kanske ska sammanfatta frågan lite då, för många av era frågor, kanske kan säga det också. Vi får jättemycket mejl och väldigt många frågor är väldigt, väldigt långa. Så tips till alla som mejlar in frågor, att försök gärna hålla frågorna ganska så här korta och koncisa, så det är mycket lättare för oss att svara också. Den här frågan handlade i alla fall om en mamma som känner sig väldigt pressad ekonomiskt, för att hon har en tonårsdotter som vill spendera mer pengar än vad hon själv vill, helt enkelt. Och hon vet inte hur hon ska göra, för att dottern vill ha massa dyra plagg och väskor och så vidare. Och det känns som att det är press ifrån skolan, att dotterns skola, att man ska ha så mycket dyra saker. Och hon vet egentligen inte hur hon ska hantera det här. Hur hon ska liksom kunna på ett bra sätt prata pengar med sin dotter. Och på något sätt, vad ska hon göra om att dottern vill konsumera så mycket? Mm. Du hade ju någon story kring det där också, Isabella. Hade du inte det?
Ja,
en mamma i en liknande situation.
Absolut, nej, men det är vanligt. Och det säger ganska mycket om tonåringar idag. Om det låter väldigt gammal när jag säger så. Nej, men, ja. Nej, men jag hade en kvinna som berättade att hennes dotter skulle fylla 18.
Mm.
Och då frågade mamman dottern sådär, men vad önskar du i födelsedagspresent?
Mm.
Och dottern hade svarat, men mamma, jag önskar mig en bil.
Mm.
Mamman själv hade inte råd till en bil. Och så säger mamman det, men det här är inte rimligt.
Mm.
Och dottern svarar på en gång att, men mamma, det är ju bara att ta ett lån.
Mm.
Och det är väl det här som har skett i dagens liksom generation, att vi lever på lånade pengar.
Mm.
Och i tonåringar, att det här slit- och slängsamhället, att man alltid ska ha det senaste, det nyaste. Idag så har vi också med alla sociala medier, så ser vi vad alla andra har på sig hela tiden. Kraven blir större, och vi märker också, jag är syster som är 12. Och man märker att det kryper ner i åldrarna, det här med märkesfokuseringen.
Mm.
Och jag tror det handlar om att det man ska göra som förälder är att visa på hur mycket saker och ting kostar.
Mm.
För några dagar sedan så gick det program med tonårsbossen på 3:an. Och då så frågar de den här 18-åriga tjejen, så här, men vad tror du att hela dina föräldrars hem kostar? Vad tror du den här villan, fasta kostnader varje månad?
Mm.
Och då svarar den här 18-åriga tjejen, jag tror att det kostar 3000 kronor.
Hade hon koll då på vad hennes, i det här fallet, som jag tror dyra saker kostar, om det var väskor och kläder och sådär.
Ja, hon vet ju vad sina kläder kostar. Ja. Men att en 18-årig tjej säger att en hel villa med avgift, bolån, el, vatten, allting går på 3000 kronor, då blir man frustrerad. Det är ändå en myndig människa som får rösta i Sverige, i samhället.
Hade hon koll på hur mycket hennes föräldrar hade att spendera varje månad?
Ingen aning. Nej, och det var ju en nolla till. Det var ju 30 000 kronor i fasta kostnader varje månad. Så de föräldrarna ska göra, och även det exemplet Pingis som du tog upp, för att sätta er ner med er tonårstjej eller tonårskille och gå igenom månaden. Att så här mycket inkomster har vi föräldrar. Så här ser budgeten ut, så här mycket pengar blir över. Så tror jag att personen kommer förstå mycket lättare att det går inte runt att köpa så här dyra presenter.
Någonting jag tänkte på jag gjorde i tonåren också, det är att om man då visar sina eller sitt barn i det här fallet att så här mycket pengar får vi in varje månad, så här mycket gör vi vanligtvis av med, liksom, så här mycket kan du få. Då kanske barnet i det här fallet kan säga, ja, men jag kan tänka mig att vi sparar in på de här sakerna nu. Att man hjälper till som barn och säger, jag vill verkligen, verkligen ha det här, eller jag vill spara till det här målet. Mamma eller pappa, liksom, kan vi gemensamt, jag kan hjälpa till så att vi kan spara in på de här sakerna. Man kanske som barn kan hjälpa till att handla eller laga mer mat hemma eller dra in på någonting annat som kostar. Så att man själv då kan påverka om man vill ha mer pengar än man tycker att man får. Så att visa vad saker och ting kostar och göra den här budgeten ihop.
Ja.
Det är väl det bästa.
För sen om personen då, dottern eller sonen, förstår att vi har ju inte pengar till de här nya vinterjackan, så blir det också en morot för personen att själv hitta en extra inkomst där man kan jobba ihop det man själv vill ha. Men jag blir väldigt frustrerad när man ser tonårsbossen. Alltså det är myndiga människor som inte har koll på vad saker och ting kostar när man går och handlar.
Vad är det som gör att de här föräldrarna köper så mycket saker till sina barn då? För det blir ändå så här också att 90% av alla barn, de tar ju efter i regel sina föräldrars sätt att hantera pengar.
Ja, det kan vara allt möjligt. Det kan vara för att föräldrarna inte är närvarande. Att man jobbar för mycket och kompenserar med fina gåvor.
Mm.
Det kan vara att föräldrarna själva inte har koll på sin ekonomi och bara drar kortet som en liksom, kortsiktig lösning på någonting som ska vara kul, ett nöje.
Ja.
Men sen är det också, det är ju många föräldrar som har problem med pengar och som gärna shoppar för mycket till sig själv, och då uppfattar ju barnen att det är så här det går till.
Mm.
Men jag tror att som svar på de här frågorna är att låt liksom att betala räkningarna, låt det vara en familjegrej som man gör en gång i månaden istället. Det är tråkigt, men det blir i sin tur en investering framöver att lära sig saker och ting funkar.
Fast det är ju roligt på ett sätt, för då kan ju barnen känna att de kan vara med och påverka. Och det är ju tonår man verkligen känner att man vill bli vuxen, man vill ha eget ansvar, man vill vara delaktig och inte känna att föräldrarna tar beslut ovanför ens huvud. Så att, det är inte bara jättesmart att börja liksom att få med och känna sig aktiv och delaktig i det här med pengar och som handlar om beslut och att man får göra det man vill.
Mm.
Så ta med din dotter i det här budgetarbetet, gör det gemensamt och visa hur hon själv kan påverka om det är fler saker hon vill ha.
Mm.
Det tycker vi låter jättebra. Jag hade ett tips här bara, vi kanske kan börja med det, den här första tipset bara kort. Det är en tjej som kortfattat säger så här: one man's trash is another one's, one man's trash is another man's treasure. Och då menar hon på det här med hur man smart kan byta saker med varandra istället för att köpa nytt. Hon har ett koncept som bygger på att man lämnar in kläder och accessoarer och i utbyte så får man då ett bevis. Och det här beviset som man får kan användas för att byta in mot andra kläder och accessoarer som andra personer har lämnat in. Och det här projektet som hon driver, det går också en del av pengarna som det här drar in, för man betalar en liten 20 kronor för att få det här beviset. Och en del av det går till Ung Cancer tydligen. Men det här är väl en jättesmart sak att göra. Att man har som en inlämningspool, som man kan kanske kalla det för, av kläder och accessoarer och byta med varandra. Jag vet att jag har fått sådana här mejl av folk som säger, är det inte äckligt att köpa second hand kläder och så vidare om någon inte har tvättat dem ordentligt?
Men
sådär. Och det har jag aldrig varit med om. Men däremot kan man väl säga så här, tycker man att det är äckligt, då kan man väl, accessoarer vara en smart sak att byta accessoarer eller väskor eller något.
Men då vill man väl aldrig bo på hotell heller. Då ska vi sova i en annan persons lakan.
Jag vet. Precis, men det, just så här, accessoarer tycker jag är jättesmart att byta faktiskt. För ett bra accessoarer och väskor som håller länge. Så det är smart. Starta en accessoar och klädpool och byt med varandra.
Jag har ju sagt att jag säljer oftast mina kläder hela tiden. Och då får jag frågan kring att vart ska man sälja plaggen? Och hur ska man tänka när man säljer?
Mm.
Det finns, i vanliga fall så säljer jag oftast via Tradera. Just för att jag tycker att den här budfunktionen är så himla bra. Att man kan lägga på ett grundpris. Och sen gör ju, alltså människor älskar ju bud och göra liksom, vad säger man, göra en bra deal. Så, så att det är väldigt kul att följa en sån sak. Men sen självklart Blocket också. Men det som har kommit på senaste tiden är ju appen Åsom. O-S-O-M. Och då, det funkar som en slags Tradera-blocket fast via din iPhone. Och jag tycker att den tjänsten är jättebra. Och sen också när man lägger upp sina plagg så kan man göra som Instagram. Att det är snygga filter och sånt där. Så bilderna ser väldigt, väldigt vackra ut.
Mm.
Men det man ska tänka på tycker jag är att tänk säsongsbetonat. Att lägga upp sommarklänningar och sandaler nu kommer inte sälja. Utan det är nu du ska sälja dina andra vinterkappor eller ett par höstskor som inte passar längre. Att tänk säsong.
Men hur ska man göra om det ligger massor av liknande plagg ute? Kan man använda några smarta ord? Är det många som tittar efter spännande rubriker på ett plagg? Är det bilderna? Om det ligger massor av annonser ute på en sån här sajt.
Ja, alltså,
så här skiljer man.
Bilderna är jätteviktiga. För tänk dig själv när du nätshoppar. Mm. Att det ska liksom vara tilltalande bilder och en tilltalande säljtext.
Mm.
Att fota mot en vit bakgrund och investera i en bra kamera är jätteviktigt. Att plaggen är, att de är strukna, att de är tvättade, att man ser att det ser fräscht ut helt enkelt. Det kan vara en helt ny sprillans ny kappa, men ser det lite skrynklig ut med dålig belysning så kommer man inte få den såld.
Mm.
Och ämnesraden, märken funkar ju alltid såklart. Mm. Om det är märken som är trendiga. Och få med också att plagget, att du har kvitto kvar eller att de är äkta. Men just säsongsbetonat tror jag är viktigast.
Mm.
Och sen också på Tradera så kan man ju, då får man betyg utifrån om du är en seriös säljare eller köpare.
Mm.
Och är du duktig på att på sälja dina plagg där så får du också en högre ranking. Och då anses du vara trygg som säljare.
Mm.
Vilket jag tycker är viktigt.
Och sen kanske man kan gå ihop några stycken också. Göra någon bloppis eller liknande.
Ja, det är ju roligast. Mm. Absolut. Att några gånger per år så samlar man sina bästa kompisar. Eller någon annan. Och sen så säljer man grejer och anordnar en utförsäljning. Eller en klädebytardag. Det går att göra väldigt mycket.
Mm.
Men tänk på helt att när du ser de där skorna stå på hyllan i hallen eller plagget som du inte använder, se det som pengar som bara ligger och skräpar.
Mm.
Och har du inte använt dem på ett år, så sälj det. Alltså det blir så mycket pengar som bara ligger och tar plats hemma.
Jag brukar tänka så här, om jag inte använt någonting på 1 till 2 månader, då tycker jag det är dags att verkligen tänka på, ska jag inte sälja det här?
Mm.
För vi har nämnt tidigare att de flesta svenskar har i snitt 25 000 kronor hemma, om man tittar på vad man har i förråd och garderober och så vidare. Det är ju väldigt, väldigt mycket pengar.
Mm.
Ja, ska vi ta en till fråga? Kanske. Nästa var lite här, ett långt mejl också som handlar om en tjej som har hamnat i skuld. Hon verkar ha tagit sig ur det här ganska långt, men väldigt, väldigt tufft. Och hon undrar om det finns några ytterligare tips för att få ännu bättre ekonomi helt enkelt. Hur hon kan skuldsanera ännu bättre. Hon har råkat ut för väldigt dyra bolån och betalningspåminnelse och så vidare. Och så vidare. När man ser en sån här fråga, så det är klart det finns massa tips. Sen är det alltid mycket lättare om man får se liksom helheten. Man vet hur mycket du som har skickat in det här, Erika, hur ser din helhetsekonomi ut? Har du ett fast jobb? Får du en inkomst varje månad? Hur stor del går till fasta utgifter som hyra eller boendet i det här fallet, till lån och så vidare? Men det snabba svaret skulle förstås vara att titta på, om du inte kan höja dina inkomster givetvis, att titta på vilka små utgifter du kan skruva på. Har du någonting som gör att du kan få ner dina matkostnader ännu mer, eller kläder, eller har du fler saker du kan sälja av och så vidare? Att titta på om du kan skruva på det, och om du tar bort några kostnader, några utgifter, kommer det att försämra din livskvalitet, eller blir det en uppsida för att du känner att du blir snabbare av dina skulder, så att det känns okej att avstå några små utgifter? Det tycker jag skulle vara ett bra sätt.
Många som jag har träffat som har hamnat i en väldigt djup skuldsituation där man känner att man är låst, man är fast, man har ingen självkänsla kvar, och så har man gjort upp till exempel de med banken eller bolagen som man är skyldig att, kanske en 5-årsplan. Ofta har de här personerna saker och ting som de ändå inte vägrar släppa. Alltså trots att man verkligen sitter i skiten, så fortsätter man bo på en adress med alldeles för många kvadrat. Du måste gå ner i storlek. Personer fortsätter att röka, eller personer fortsätter att gå och ta några glas vin i veckan. Så du får nästan tänka det som en diet. Tänk att man har en extrem fetma, och läkaren säger till dig att fortsätter du så kommer du få diabetes, eller du kan få en jätteinfarkt och dö. Alltså det handlar om svart och vitt tänk här.
Mm.
Och verkligen göra skillnad, att det är inte värt det att bo på några extra kvadrat och sitta i skuld, utan försök komma ner så mycket som du kan i alla kostnader och strypa allt sånt.
Jag kommer ihåg ett par som jag tror faktiskt jag skrev om i boken, som de hade gjort personlig konkurs.
Mm.
Och så tyckte de att det var så hemskt sen, för de hade inte råd att köpa presenter etc. till sina barn. Och så visade sig att det här paret då, de både rökt och snusade. Och jag räknade ut att de gjorde av med minst 60 000 kronor om året på nikotin. Och då blev jag så himla arg, för jag kände så här, stackars deras barn, föräldrarna röker upp de här pengarna eller snusar dem. Och det går ut över barnen, men också att de går runt och är missnöjda över sin ekonomi och sin situation. Och det är bara pengar i sjön.
Då är det skyldig själv.
Det är så mycket pengar. Så nu säger jag inte att det är så i det här fallet, men det finns säkert saker att titta på.
Och det här, allt man gör i livet så handlar om att vara målmedveten.
Mm.
Jag förstår att man sitter i en sån situation att det är svårt att se ljuset, men att leva sparsamt i flera års tid för att sen vara skuldfri, det är ju värt det.
Ja, verkligen.
Och då behöver man inte gå och ta ett glas vin, eller man behöver inte unna sig med extra grejerna, eller du måste helt enkelt bara skippa det och vara målmedveten och se att om några år så kommer livet se annorlunda ut, och då kommer du vara stolt över dig själv att du har klarat det.
Alltså se på målet och tänk hela tiden positivt kring att man ska nå målet, liksom fokusera på målet och tänk inte på det är så lång tid kvar eller vad jobbigt det här är här nu, utan titta på målet och försök kämpa på.
Men sen en annan grej som jag träffat också är att många människor som hamnat i skuld ser en utväg att få skuldsanering.
Mm.
För att man har sett det i Lyxfällan att man kan få möjlighet till att få skuldsanering. Det man inte förstår är bara vad det innebär att gå igenom en sån sak. Du får leva på existensminimum, jag tror att det är 5 års tid.
Mm.
Och det är inte värt, alltså det är inte en genväg eller lösning.
Det man också ska veta, jag hade faktiskt, vi har haft samtal med sådana här företag som typ Lindorf och Intrum Justitia som hanterar till exempel sådana här frågor, alltså när man har hamnat och man får inkasso efter sig som det heter till exempel. Det är ju att deras, vad ska jag säga, överenskommelse, deras regler för vem som får en betalningspåminnelse och vem som till slut kanske hamnar hos kronofogden. Det är ju inte skrivet i sten, utan där gör företagen själva en bedömning. Så att i fallet att man får till exempel ett inkasso från något av de här bolagen, så är det smartast egentligen att ringa upp dem och fråga om man kan liksom hjälpas åt. För att de vill ju få pengarna, men de väntar hellre säkert en månad och vet att de får pengarna, än att de till exempel ska skicka dig till kronofogden. För det blir mycket, mycket dyrare. Så ett sätt är också att aktivt ta kontakt med de här bolagen som jobbar med inkassofrågor. De har, flera av dem har också jättemycket program och information för att hjälpa folk att bli skuldfria. Och de vill ju ha ett bättre samhälle. Så ta kontakt och fråga liksom om de kan jämka lite. Så att de säkert får sin betalning även om det blir senare. För det kommer bli billigare för alla. Och på samma sätt så är ju faktiskt också kronofogden superbra med tips och råd.
De är väldigt trevliga faktiskt.
De är supertrevliga. Och många kanske bara tänker sig att man ska vara rädd för dem eller att de skulle vara någon otrevlig myndighet. Men där finns så mycket råd och tips.
De är ju här för att hjälpa till.
Guldvärt. Och även de här bolagen som jobbar med frågorna. Så att, ring upp och fråga. Vi kommer till det sen, hur viktigt det här är med att fråga om pris och förhandling och allting.
Men en sak också är att ta hjälp. Alltså har man hamnat i skuldsituation, att du måste våga få hjälp av andra. Att prata med just med bolagen i Pingis jag nämnde. Be att få träffa en psykolog. Om det är så att prata om KBT, hur man förändrar kanske ett konsumtionsbeteende. Det är alltid saker och ting som ligger och stör som gör också att saker och ting blir som det blir. Och det är sällan att vi människor är så starka att vi kan ta oss igenom allting helt själva. Så våga prata om det som är tufft. Pengar är tabu och det är pinsamt, men det är ju allt i livet egentligen, om man ska säga det så.
Men ibland är det ju märkligt att man kan prata om så himla, himla mycket annat. Jag tänkte på det, jag var på Jonas Gardell igår och liksom står han verkligen så här och skriker ut om sexgrejer och allting. Och det bara skrattar folk åt, men om han skulle börja prata om pengar på scen, då undrar jag om det skulle bli helt tyst i salen. Ja. Försök att liksom ta det den vägen också. Att prata med dina vänner och se hur de har löst det, om det finns någon som har en liknande situation. Eller bara lyft frågan. Skapa en
Facebookgrupp för folk som hamnar i skulder.
En liten egen lokal ekonomista-community där ni delar tips med varandra.
Mm. Sen har vi fått en fråga från Cecilia. Hon har bra koll på sin budget. Och sådär. Men hon har just en fråga som har med andra utgifter, såsom snittblommor, saker och ting, blommor, busket i trädgården, presenter och julklappar. Hur ska man tänka där? Och jag tycker det här är en liten gullig fråga, för att det är klart att ingen människa behöver snittblommor, man dör inte, och trädgårdssaker, men självklart, kan man i sin budget få plats till lite livsglädje, så tycker jag att man borde ha ett kategori som heter livsglädje. Sen om det är golf eller om det är trädgårdsblommor eller extra träning, så får man bestämma det själv. Men svaret till Cecilia är att gör en budget som du redan har och utgå från hur mycket pengar övrigt du har och försök hitta en balans mellan sparande och sånt som du vill lägga pengar på, som till exempel blommor och trädgårdsprylar.
Något jag tänkt på det här med presenter, jag har alltid sedan jag var liten haft en sån här presentlåda. Och alltså man kan inte spara på blommor hemma, men det jag ofta gör, det är när jag ser trevliga och mysiga saker som kan vara passa som bra presenter, då köper jag dem. Alltså jag kan köpa julklappar i april på sätt och vis.
Jo, men intressant, berätta mer.
Jo, men jag lägger alla saker i den här lådan, till exempel om jag är ute och reser och så kanske vi säger att jag är i Indien och så hittar jag massa spännande fantastiska teer som säkert kostar 3 gånger så mycket som hemma. Då köper jag dem och sparar dem, precis som jag sparar grejer. Och sen om någon fyller år eller jag ska bort eller någonting, då går jag till den här presentlådan. Jag hade en godislåda när jag var liten. Och då har jag oftast gjort liksom bättre och mer övertänkta köp än det här om man är ute dagen innan julafton. Då kanske man köper något som är extra dyrt och något som egentligen inte passar för man har tidspress. Men när man gör i lugn och ro, man gör det övertänkt. Så att jag brukar fylla den här lådan, och det är mycket roligare än sen i slutändan när man ska till en middag springa och köpa en chokladask. Ja. Istället så tittar jag i den här presentlådan, och jag brukar ofta köpa liksom fina doftljus kanske, teer, allt möjligt.
Ja, det var en jättebra idé.
Och då har man heller ingen stress. För jag tycker oftast att det blir dyrt och inte speciellt bra när man så här stressat ska köpa en present. Faktiskt.
Och men ställ en sån här fråga då. Mm. Om du skulle få någonting av någon i din släkt som du inte tyckte var jättefint. Ja. Får man lägga den i presentlådan och ge bort den till en annan person sen?
Det beror väl på hur man ger den.
För det gick om det smart.
Ja, jag tror inte jag gjort det. Däremot så har jag nog varit öppen med att jag ska få byta den i alla fall med mina föräldrar. Och släktingar så tror jag inte. Alltså när jag var liten kunde jag få så lite tråkiga grejer tror jag. Men det var ofta saker till min häst eller så här, så det gick att använda ändå. Men inom vår familj, även med min man, där är vi jätteöppna med att liksom det är okej att byta en present.
Men det håller jag med. Det
jag gav faktiskt en dyr väska till min man för några veckor sedan. Och då, jag tror jag frågade om 20 gånger, jag tycker verkligen om det. Jag vill inte heller ge honom någonting som kostar ganska mycket, som jag tänkt ska hålla i 10 år, som han inte tycker om. Så han hade ett dygn när han gick runt och, men sen ville han jättegärna ha den här väskan.
Och varför det? Odd har varit väldigt duktig. Odd och jag är duktiga på att ge varandra presenter. Varje månad så ger vi varandra någonting litet eller stort. Och Odds andra present, alltså andra månaden in i relationen, så får jag ett par öringen som jag inte tycker är så fina. Mm. Det är sådana stora ringar i öronen.
Men det är väl du? Nej. Var det de jag fick? Är det de här? Nej, det var de.
Ja, stressigt det blev. Nej, men sådana stora, typ 90-tals liksom, runda öringen. Mm. Och det är så svårt det där när man är i en ny relation och tänker att ska jag bara vara tacksam nu eller ska jag faktiskt säga till? Men då tänkte jag så här att om jag säger till nu så kommer det svida i några minuter. Men det kommer bli en investering i presentväg i relationen. För då kommer hon snabbare veta vad jag tycker om och inte tycker om. Så jag sa faktiskt till och sen gick vi och bytte de här tillsammans. Och det var faktiskt ingen större fara.
Jag tycker det är jätteofta. Alltså, vi bytte ju båda våra morgongåvor. Så att jag
gjorde det?
Jo, men jag tycker så här. Precis, jag tycker att det finns inget, jag tycker inte det är tabu att prata om någonting. Jag tycker hellre att man tar tjuren vid hornen. Hellre att man pratar om vad det än är direkt än att lägga under mattan. För jag förstår inte vad det ska leda till. Och liksom ligger ett problem bara där och gror och blir stress. Jag tror att man ska ta det direkt.
Men vad gav ni i morgongåva då?
Det var, Christer skulle få en plånbok av mig.
Ja.
Och jag fick ett halsband av honom.
Ja.
Så att det var någon sån här Valextra grej. Och det här var någon vanligt guldarmband. Men där var ju också felet i att vi befann oss på en ö, det fanns ju liksom inga bra saker att köpa. Och då tror jag också för oss båda att vi visste om att det här var ju mer för sakens skull. Vi var ganska öppna med båda två att det här är en sak som verkligen går att byta. Så att jag tycker det är. Men vi har ju en väldigt, väldigt öppen dialog om allt. Det finns liksom inget tabu att prata om någonting. Och jag önskar att ofta är ju liksom kommunikation det viktigaste i alla relationer. Att man vågar ta upp både svåra och lätta saker. Men jag tycker att den där frågan hade om man kan ge en present som man har fått till någon annan. Jag personligen skulle bara tycka det var roligt om jag fick någonting som någon annan redan hade fått. För jag är nog bara, jag tycker nog att hellre att någon får någonting som de verkligen tycker om. En rolig story. Jag gav min mamma ett par jättefina, det gått så här till Natalie Schutterman och köpt henne ett par jättefina loafers.
Ja.
Och sen hade hon sålt de här på typ Pladerade Blocket och då blev jag lite ledsen först för jag tyckte så här, varför sa du ingenting? För då hade jag kunnat gått och bytt någonting. Men då sa hon så här, nej men det där var inte min stil, eller om hon tyckte de hade varit lite för tajt eller någonting. Fast å andra sidan så kände jag då så här, men gud vad bra att hon sålde dem istället för att de står i garderoben.
Ja, men absolut.
För då liksom stod det ju annars bara pengar där och försvann. Bra att hon tog tag i det. Och,
ja. Det är sant. När jag köpte morgongåva till Odds, då var jag så inne i Ekonomista, för då skulle ju boken lanseras. Så jag tänkte så här, vad kan jag köpa som är en bra morgongåva personligt, men som ändå ökar i värde?
Med fonder.
Han fick en fond. Nej, men däremot så jag jobbar ju nu med smycken med VJ och guldet har ju faktiskt gått ner lite. Så jag gick och köpte ett par fina machetknappar i guld som då kommer öka i värde. Och sen graverade jag in våra initialer och vår bebis initialer, namnet. Så det tyckte jag var en bra grej.
det får bli en nästa så här alternativa investeringar. Jag tycker det här med guld och silverpris är väldigt intressant. Men nu kommer vi in på massa, vi har inte hunnit med alla frågor här. Ska vi ta den här, det var Cecilia helt enkelt. Vi kanske ska summera, gör en budget, en så här rolig budget för utgifter. Och sen också det här, kanske köp presenter när de dyker upp och börja med en presentlåda helt enkelt. Mm.
Vi har en rolig fråga tycker jag, för om det var förra eller förra podden så pratade vi om att pruta och förhandla.
Mm. Mm.
Och här är en tjej också som heter Cecilia och hon är student och hon frågar om det går att pruta på ett gymkort.
Ja, den var intressant. Den tycker jag är jättebra för att, jag börjar svara här då.
Mm.
För det första så tycker jag att det ger gymmet i det här fallet lite olika valmöjligheter. Till att börja med så skulle jag säga så här att försök få med någon annan att köpa gymkort samtidigt. Så ni kommer in där båda två och säger, hej, här är vi två potentiella kunder. Nu kan ni sälja två medlemskap, hur kan vi då få ner priset? Gärna till two for the price of one som heter. Men sen så skulle jag föreslå, många gym har ju ganska ojämn beläggning. På gymmet jag tränar jättemycket folk på morgonen och lite på kvällen. Och där har de ett mycket billigare kort om man tränar kväll och helger. Många gym har billigare pris mitt på dagen. Och föreslå det. Och sen så är det klart att alla företag är ju intresserade av att veta att de kommer få pengar. Så att om du har en lång bindningstid på det här kortet, då kan du säkert förhandla ner priset. Då är det viktigt för dig är klart att du ställer dig frågan, kommer jag vilja träna här så länge?
Precis.
Sen så kan man ju också arbeta som instruktör, då får man ofta kortet och kanske också en liten inkomst. Men många gym betalar väldigt lite för en instruktör, men som sagt, man kan få gratis gymkort.
Men det vet jag i alla fall på Friskis och Svettis, för jag hade ett sånt kort när jag var yngre.
Mm.
Och då var det så, det var mellan 2 och 5 så fick man gå och träna för halva priset, så här dagskort. Men jag tror att gå runt till de gym som finns i närheten av dig. Förklara läget för de som jobbar där. Be prata om den som är ansvarig på gymmet och säg så här mycket pengar har jag att träna för. De här gymmen finns i min stad. Vem av er kan erbjuda det här priset till mig? För att jag kommer inte över det. De här tiderna kan jag gymma. Jag har också två kompisar som kan gymma tillsammans med mig. Då blir vi 3 personer. Går det bra? Så att försök förhandla. Självklart så vill de inte förlora dig som framtida kund.
Nej, det var en intressant fråga. Och det kan man ju tänka på andra abonnemang också. Tänk likadant. Det kan också vara bättre att komma med lite olika förslag till den man ska köpa någonting av. Än att liksom gå och vänta på att de ska ge dig ett erbjudande helt enkelt. Att göra de här förslagen i förhand. Kan man använda på löneförhandling och lite allt möjligt. Helt förslag. Ska vi ta det här med den här frågan med hon som har varit hundvakt. Och vill fråga tips som kan vara meriterande när man söker extra jobb.
Just det.
Det här är en tjej som är 19 år. Hon skriver att hon älskar pengar. Och hon är också student. Så hon har inte så jättestora inkomster. Hon har tidigare alltså jobbat som hundvakt på helgerna. Och då tjänar hon 3000 kronor extra i månaden. Men nu så tycker hon att det är svårt att få ett i situationstecken vanligt jobb. Det verkar vara så att arbetsgivare föredrar att anställa personer med färdig gymnasieutbildning, mer erfarenhet och så vidare. Det är liksom en ond spiral. Inget jobb är lika med ingen erfarenhet, är lika med inget jobb. Så jag undrar helt enkelt om ni har något tips på vad som kan vara meriterande när man söker extrajobb. Hur man gör på ett bra sätt och kanske om det finns några andra bra sätt att få in lite extra pengar.
Och det jag vill säga till dig här Emma är att det här, du har ju redan massa erfarenhet. Du berättar här att du har varit hundvakt. Och jag som hundägare ser att den personen som man lånar ut sin hund till som passar, det ger man ett extremt stort ansvar. Där är tillit viktigast man har och just det ansvarstagandet är någonting som arbetsgivare verkligen, verkligen värdesätter högt. Så att nämna när du söker jobb att du har varit hundvakt varje helg under en väldigt lång tid, det slår högt i kurs tycker jag.
Jag måste säga så här, det tuffaste jag någonsin har gjort, det var när jag var hundvakt till din Christian. Du var sjuk och jag tror jag var vaken dygnet runt bara för jag var så rädd att han var valp och han hade haft feber, att han skulle vara dåligt. Jag bar runt honom ute, alltså den arbetsmeriten, jag tror jag ska sätta den allra högst upp på mitt CV liksom. Ta hand om en liten halvsjuk hundvalp, då visar man att man kan liksom hantera vad som helst.
Och sen titta också på andra egenskaper du har. Du kanske kan något till språk. Men en annan grej också som man kan använda när man söker utan erfarenhet är att om man kan vara flexibel. Företag, alltså kaféer, restauranger, att ha en person som man kan ringa en timme innan tjänsten behövs, så att det går att hoppa in några timmar på obekväma tider, det är någonting som alla företag uppskattar.
Jag tänkte faktiskt på det. Jag vet att min bror, han har gått jättebra för, han är 21 och började för några år sedan på IKEA. Och han gjorde verkligen på det sättet. Han hoppade in på alla pass när de ringde till honom. Han gick till och med på jobb. Det kanske inte ska rekommendera någon. Han gick till och med till jobbet när han var sjuk. Men han avancerade så himla snabbt. En annan sak som jag tycker är bra, det är att du erbjuder att testjobba. För att själv, jag vet som när vi ska anställa, så är det så himla svårt. Du kan sitta med en person som har ett perfekt CV, som kan prata 10 språk, har utbildningar och så vidare. Men det syvende till sist handlar om, det är att man ska trivas ihop, alltså personkemin. Och det handlar ju om dig som tar jobbet och som arbetsgivare. Så att jag skulle göra, framförallt för din egen skull, och se hur du trivs på det här potentiella jobbet, erbjud dig att testjobba gratis en dag. För det är då du fullt ut kan visa hur bra du är. Om du i det här fallet har erfarenhet som hundvakt, att du är en väldigt seriös person som är pålitlig, jobba gratis en bra. Det är en bra investering att visa att du är pålitlig och ambitiös.
Och nu när folk lyssnar på det här, så är det många som kommer gå igång på att vi säger jobba gratis. Mm. Det här är ett ämne som har blivit väldigt hett senaste tiden. Det här med, så att många ser det som någon form av slavarbete, att man piskar på folk som är gratis.
Ja, men jag menar att man ska jobba gratis en dag för att säga så här: jag är beredd att jobba gratis en dag för att visa vad jag går för.
Yes. Men så är det också så att vi lever i ett samhälle där det är hög konkurrens på arbetsmarknaden. Att ta en praktikplats som är oavlönat, det är oftast ett sätt som många människor väljer att gå. För att det är då som man som företag hinner få upp ögonen för en person och sen våga anställa. Mm. Alltså hellre det än att aldrig få en fast anställning. Mm. Så jag tycker inte att det är något fult att man ska vara rädd för det. Jag tror att de flesta framgångsrika människor jag har träffat har någon gång jobbat gratis. För att man har svält sin stolthet och sagt sådär att jag kan bo hemma, få ner mina kostnader, nu jäklar ska jag visa att jag kan liksom göra skillnad på det här jobbet. Och då sen få fast.
Jag tror också så här att utifrån egen del, så jag vet att när jag i tidiga tonåring, jag praktiserade en vecka hos en fondkommissionär, alltså man kan säga en bank som sysslar mer bara med aktier och värdepapper. Och det gjorde ju att jag själv insåg att det här tycker jag är roligt att jobba med. Hade jag inte tyckt det, så hade det varit en jättebra investering för mig för att känna efter i vilka branscher, vilken typ av företag jag trivdes i. Jag tycker att man får inte glömma bort att om vi säger att man testjobbar en dag på ett café, så får man en möjlighet att verkligen se vad är det för typ av verksamhet, är det något som passar mig. För många år sedan så jobbade jag på ett kosmetikbolag, ett stort internationellt, och jag trodde det skulle vara så himla kul, världens häftigaste varumärken, och det kändes jätteroligt. Sen när jag kom dit så var det vidrig arbetsmiljö. Och det hade jag aldrig kunnat förstå genom liksom all deras marknadsföring och allting. Hade jag testjobbat där en vecka, då hade jag nog aldrig valt att ta det jobbet. Så det är minst lika viktigt att man som person känner efter hur arbetsklimat på den arbetsplatsen är. För det är också bara i en bra miljö som man verkligen kan visa vad man går för. När man trivs och man gör ett bra jobb.
En grej också, om man fortfarande pluggar, be referenser från dina lärare.
Tycker och jag är en bra grej. Andra personer, precis, lär jättebra. Sen så också om man tänker sig att man jobbar inom café och restaurang. Fördelen där kan ju också vara att om man själv är duktig och service-minded, att man tar ett jobb där man kan tjäna dricks. Så man kan själv påverka sin lön. Det kan vara smart.
Jag tycker det är lite kul. Det är Jesper som frågar. Och han skriver så här: hej, jag skulle bli jätteglad om ni tog upp hur man går tillväga när man redan har en bra ekonomi men vill få ännu bättre. Så det var så skönt att bara få en sån fråga.
Ja, för det första, men vad är bättre ekonomi? Vad skulle vara bättre ekonomi för dig?
Men jag är en sån person. Jag har ju en bra ekonomi, men strävar alltid efter att få bättre ekonomi. Och hur jag tänker då tänker jag mina mål, att våga sätta ännu högre mål, våga höja min livskvalitet. Jag vill kunna dels ha råd att spendera mer pengar, alltså till exempel ha råd att göra fler resor. Och sen vill jag också ha råd att spara mer pengar för att säkra min framtid ännu mer. Det är min dröm, att både kunna bli ännu mer spender men ännu mer saver. Så det är väl snarare det som är mina mål nu. Och så som jag går, hur jag går tillväga för att nå dit, är att hela tiden skruva på min vad säger man? Ja, men på min egen, vad jag är värd med att ha betalt.
Mm.
Att bli bättre på det jag gör. Mm. Så jag kan höja mina priser, ta mer betalt, tjäna mer pengar. Försöka jobba mindre för att jag får mer pengar per timme. Och sen också skruva på mina kostnader. Att vad kan jag göra för att bo ännu billigare? För det är ju så... Om jag då bara ska börja höja mina egna intäkter och sen börja lyxa till livet, då kanske jag helt plötsligt går minus igen för att livet blir för dyrt. Så samtidigt som att jag försöker göra min egen tid mer värd att sälja, så försöker jag också samtidigt leva lite snålare.
Mm.
Jag tycker om att ha kontraster i livet. Jag kan gärna vara väldigt snål på vissa ställen, men och lägga mer pengar på annat. Så jag tycker Jesper, fråga så här, vad är dina mål? Om du har en bra ekonomi och vill göra en ännu bättre, vad är nya mål? Det man kan säga är att när man har pengar, det är då man kan göra de bästa investeringarna.
Mm.
Du kan vänta ut bostadsmarknaden till en bra tillfälle och köpa din lägenhet eller sälja.
Ja.
Man har råd att göra kloka liksom, klipp helt enkelt.
Mm, och investeringar. Men det var intressant du sa det med Isabella, att om man kan skruva lite mer. Jag kan tycka att det är ett sätt är ju ofta det här med att ja, men kan man öka sina inkomster lite grann? Kan man minska sina utgifter lite grann? Och eftersom vi inte fick några siffror från, hette han Jens, sa du?
Jesper. Ja,
Jesper. Så vet vi inte liksom vad det här med bättre ekonomi innebär. Men vi säger att du kan öka dina inkomster och minska dina utgifter med 1 000. Alltså du får 2 000 kronor över varje månad som du kan spara. Det blir 24 000 kronor på ett år. Det blir 72 000 på 3 år. Och det blir ganska mycket pengar på många års sikt som du kan spara. Och som sagt, att du kan återinvestera de här pengarna i kanske aktier, säger vi, som du låser. Och det är då det blir på sikt en mycket, mycket bättre ekonomi när de här pengarna börjar växa.
Mm.
Och att du hela tiden sätter in nya pengar helt enkelt. Så skruva lite.
Ja, skruva på alla håll.
Tjäna lite mer, spara lite mer.
Men bara tänk på mitt eget liv så att jag kommer nog aldrig ha ett liv där jag bara sparar och försöker bygga pengar i en buffert och inte göra så mycket mer. Utan för mig är det inte så viktigt, utan för mig, målet i livet är att ha en bra livskvalitet. Mm. Och i mitt huvud, det är väldigt individuellt, i mitt huvud så innebär det att vi, jag och min familj kan bo bra där vi har plats. Jag vill köpa ett landställe vid vattnet i framtiden och kunna bo där parallellt. Kunna åka på en skidresa per år, på en sommarresa per år. Och få unna med fina kläder och äta hälsosam och god mat.
Mm.
För mig är, sen kan livet inte bli så mycket bättre. Mm. Sen kanske jag visst kan köpa en Porsche Panamera någon dag. För att jag tycker den blir väldigt snygg. Och på snygga liksom, ny klocka. Men mycket mer än så behöver inte jag.
Jag tycker också det är viktigt det här med att leva för dagen. Jag gillar det här uttrycket att man kan höja sin lägsta nivå i vardagen.
Mm.
Att varje dag är bra på något sätt. Att man är glad, att man vaknar på morgonen och tycker att det kanske är mörkt och kallt ute, men det är ändå kul att det är en ny dag och det ska hända roliga saker idag. Jag tycker det är så himla viktigt hur vardagen ser ut. Att det inte bara blir så här en hemsk vecka och sen så kanske helgen kommer och då blir det lite bättre. Eller att man har de här få semesterdagarna om året. Utan att man känner att man är trygg och lugn och glad över hur vardagen ser ut. Och att man känner att man har kontroll över den och att man är nöjd med sitt jobb. Att man är glad och lycklig över sina relationer. För det är ändå det som är viktigaste. Och just när man har pengar under kontroll, det är då resten av livet funkar bättre.
Du säger ju ofta att de bästa sakerna i livet är gratis.
Mm.
Och det tycker jag, det stämmer ju så himla bra.
Ja, bästa i livet tycker jag, det är att springa, alltså jogga på en solig strand.
Är det bästa?
Ja, det tycker jag. Vid havet alltså. Ja,
jag tror mitt bästa,
barfota.
Jag tror mitt bästa är att vakna upp bredvid Odd en helgmorgon. Och så har vi hela dagen helt oplanerad.
Ja, det älskar jag också. Vakna bredvid Christer och inte behöva gå upp. Och inte veta vad klockan är. Och hela dagen oplanerad. Ja, tid är pengar.
Faktiskt sant.
Vi kanske måste runda av nu.
Ja.
Och ni fortsätter, vi blir så himla glada för alla mejler. Det var ett jättelångt brev här. Jag ska bara avsluta från Amanda, tror jag, som var jättebra långt budgettips. Kan vi inte lägga ut det på Ekonomistas Facebook-sida?
Det kan vi göra.
Vi gör det, för det var ett jättebra exempel på budget, men det blir för långt
och att Amanda, läsa upp här. Hon är student och har verkligen lyckats med att göra en bra budget.
Ja, hon sparar 20% varje månad. Det tycker jag är helt fantastiskt. Men Amanda, du har skickat in det här som ett tips, så vi lägger in fina tips här på vår Facebook-sida. Mm. Ekonomista Lifestyle.
Fortsätt att mejla in på Ekonomista Expressen.
Ja, som sagt, det är jättekul med alla era frågor och tips. Vi hörs snart igen då, nästa vecka.
Hejdå. Mm.
Hejdå.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.